Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till ännu en lille lördag på en stor onsdag. Vi sitter här i studion. Vi sitter inte på länk från Gotland eller Turkey eller någonting, utan vi är nu i vår älskade huvudstad.
Men alltså, det här är ändå det sjuka med att ha goda vänner.
Jaha.
Vilken stark öppning.
Jag känner, halleluja.
Nej, men det är som att det inte har gått 2,5 månad. Det är som att jag såg dig i förrgår.
Jag vet, men det där är så intressant. Är det också, när man gillar någonting väldigt mycket, då känns det bara som att det svischar förbi. Alltså, det är inget konstigt, men att det blir liksom nästan som en mindfuck-känsla. Att man är så här, man är alltid tillsammans i en liksom parallell värld. Det kanske det är.
Ja, det är.
Så den här sommaren, så är liksom, den har varit så lång och solig och härlig, så då har den liksom kanske gått in i parallella världar där man liksom, barndomsvärldar, alla världar har gått in i en, och därför den har känts så himla lång, men samtidigt som att den har svischat förbi som en neonsekund.
Eller kan jag också säga att den där parallella världen kan kallas för sociala medier, i och med att jag sett varenda sekund och har liksom gjort en grej på din Insta-story.
Jag känner, det här är en stark inledning. Det är två filosofer, det är två genier.
Tankesmedjan är uppe och smider på. Oj, vad det svettas att ha sig.
Ja, ni kan ringa sen. Vi ställer upp. Nej, men det är någonting som, det här säger ju alla människor. Men kan vi träffas efter 10 år som en sekund har gått. Men har du någon gång känt med en väldigt god vän när man träffas efter 10 år och ser det borta?
Mm.
Den är ju som att ta liksom en glasspinne från ett barn.
Men alltså, jag hade faktiskt exakt den här känslan igår. För vi käkade glass.
Vi med!
Och då,
vad tog du för smak?
Nej, men bara vanlig vaniljglass. Och sen så gjorde man den här klassiken som man gjorde när man var barn. Man blandade chokladsås och kolasås.
Underbart.
Ja! För det gjorde man, tyckte man om när man var barn. Och man tänkte så här, nu kommer den här liksom vågen utav njutning. Och liksom, det kommer över en, skölj över en. Man bara, det var inte speciellt gott.
Det var inte gott?
Nej, och du vet den här besvikelsen. När saker och ting inte liksom är som det var.
Jag vet.
Det är som när man träffar någon så här gammal liksom flört man hade för 1000 år sedan. Och så tänker man så här, gud vad härlig han var då. Och sen ser man honom och så bara så här, oh no, hate.
Okej, då måste jag ändå ta upp när jag 13 år senare ligger med min gamla kille.
Nej, jag orkar inte. Och du erkände då att du innan, för 13 år sedan, då tyckte du att han var bra i sängen. Det där är min stora mardröm på jorden, tror jag.
Okej, för att komma in i rätt stämning, Manko, kan du spela lite stråkar? Den här mannen var ju, tycker jag, liksom the fuck of the century.
Ja, okej.
Okej, nu snackar vi. Nej, men han var lagom, han var hård men ändå mjuk. Det kunde ske en löprunda, det kunde vara en lång romantisk förspel bara. Vi träffas.
Stressar du?
Ja. Var det 12 eller 13 år senare? Du vet, en sån där lång, lång natt på Gotland. Man bara så tittar på varandra så här. It was meant to be. Fast man så här vet att det inte var det. Men man skiter i det. Mm. Raukarna glittrar och solen lyser. Och, ja. Men den känslan när allting blir helt annorlunda än vad man har trott.
Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut huset, sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. La 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 la.
För han tog av sig sin kavaj,
sparka av sig båda skorna.
Nej, men grejen att setupen och kulisserna var så otroligt bra.
Oh, fan,
hans liksom, affärspartner hade gått hem till någon annan. Och de hade hyrt typ den fetaste lägenheten i Visby. Sen stor balkong, sen sek i skifte. Jada, jada, jada. Så kommer vi in och så börjar vi hålla på. Och så bara tänker jag så här, nej men gud vilken ointressant kropp. Helt perfekt, helt slät. Nej men så här, var ska jag börja? Var ska jag hitta en skavank?
Var det en kendocka eller var det liksom, var han tränad eller var han bara liksom slank?
Nej, supertränad.
Aha.
Fast på det slanka sättet.
Ja, okej.
Nu vill jag säga den här kommentaren. Kolla på oss, vi är så mycket snyggare idag än för 13 år sedan. Och hade jag då haft en pickenuckel, då hade den bara... Men vad är kvinnans motsvarighet till att ståndet sinar? Är det typ...
Att man får ostiva bröstvårtor.
Man börjar så här, hänga ner och krokar. Är det så här att man inte har klitorisfjong? Vad är motsvarighet?
Jag vet inte.
Och jag skulle ligga där och fjonka. Och han frågade också, för han var ju otrogen med sin fru, visade sig sen.
Oj.
Så han frågade också, och det här tycker jag är så jävla osexigt, att jag inte bara gick då. Då säger han så här... Du har väl ingen könssjukdom?
Nej, men sluta.
Ah.
Ja, men varför var du kvar? Och varför är man kvar i de där situationerna man bara ska dra?
Idag hade jag inte varit kvar.
Nej.
Men det som jag tycker är intressant. Han vill då täcka upp för att han inte vill ge någon skit till sin fru. Redan där är det så äckligt som man bara säger, hej då, har du så bra.
Mm.
Tja, det här är jag. Jag ligger här med din man. Så vill du snacka med honom? Oh, förstår du? Om vi någon gång skriver en tv-serie, då ska den scenen vara med.
Mm. Vi vill veta hur det var 13 år senare. Var det liksom the fuck of the century?
Jag kommer ihåg vad han hade för färg på kostym, men det kan jag inte säga. Då kommer alla veta om det. Jag hade en svart acneklänning. Kommer jag ihåg.
Har du någonsin burit svart förutom på Elgalan?
Ja, den här dragkedjan är fortfarande kvar. Den är faktiskt en liten favorit. En litet hål på den också. Men vi klädde av varandra. Det var i och för sig lite romantiskt. Sen började vi kyssas.
Jag blir stressad.
Och jag kommer ju ihåg hans kyssar som liksom... Ja, men du vet. Barthem. Vad heter han? Barthem. Xavier Barthem. Heter han inte det? Skådespelaren som är gift med Penapale Cruz.
Kan du säga ett jävla namn? Penelope Cruz.
Penelope Cruz.
Och Javier Bardem.
Javier Bardem. Jag måste söka för det här.
Alltså, det
kanske är att jag säger, det kanske är något jättebra med mitt huvud.
Du pratar ju baklänges.
Javier Bardem.
Vad var du sa så på? Vet du vad jag tycker är härligt med kyssar också? Som är så jävla viktigt. Då tänker man sedan på att de är rätt tempererade.
Ja, alltså, kallekyssarna. Det är som kallenopparna. Masken Södlund.
Nej, men de ska vara rätt tempererade. De ska inte vara för kalla, de ska inte vara för varma. De ska vara helt så här, när de möter dina läppar, då ska det vara liksom som så här, kemi.
Ja, verkligen.
Temperaturkemi. Oh,
gud, och det har man faktiskt inte... Det är ändå så här fem gånger som man har känt så här, men nu svepte han mig bort från mina fötter.
Ja.
Bland annat med Mattias faktiskt.
Mm.
Och det kan vi fortfarande göra om vi bara står i vardagen och behöver kyssa varandra. Då är det som att vi båda nästan svimmar.
Jo, men det, så har jag med mitten också. Alltså det är ju så här...
Inte varje dag.
Beyond. Nej, men när han kysser mig, då är liksom allt helat.
Ja, jag vet.
Ja.
Både farligt och bra.
Både farligt och bra.
Men då kysser han så här försiktigt med liten medelvarm tunga.
Nej, men var det inte plutt-tunga?
Ja, ingen havsbris, ingen liksom värme, inga vindar som blåste in i munnen, utan liksom lite som så här, lite som att man skulle välja den blomsterdin nu kommer när man gick ut i kyrkan när man gifte sig.
Ja, det var liksom.
Ja, mm. Men det var fint och det var så här lite gulligt och det var svenskt, men det var så här inget mer.
Nej. Man fick vad man betalade för.
Ja, och ligget var lite så här kliniskt och
vadå kliniskt? Du får fan.
Men grejen är han har ju, ja, men det är mycket som är bra också med hans kropp.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, det är det. Ja, där vid mitten.
Men när vi är tillbaka där vi pratat om tidigare, män med så här stora penisar behöver inte anstränga sig så mycket för de tror liksom att Kukan gör jobbet. Alltså du vet, Nor eller Refai. Kukan!
Ja. Ja, men alltså grejen är att så här, allt är ju liksom bra och skönt och den där soldaten och bla 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 och hjälmen och hit och dit och det liksom, det klickar och allt är skönt. Men sen så när man tänker så här, gud, nu kommer den här bombastiska känslan, så kommer den aldrig, för det är för kliniskt. Det är liksom, it's not for real.
Nej, men kan det också hänga ihop med den här känslan lite utav skam?
Grejen är att jag levde ändå ihop med honom och liksom kände honom många år. Och jag känner inte att han har visat väldigt... Och jag känner inte att han på många liksom nyansrika sätt har visat ånger eller skuld i sitt liv.
Nej, okay.
Så jag tror att det är bara så här, det här var någonting som han inför sig själv. Han vill liksom,
det finns allt ju om erövringen, för han var redan liksom jobbet gjort.
Precis.
Hans mentala orgasm hade redan kommit, att han hade erövrat dig igen.
Precis.
Så då var det liksom inte sexet så jävla viktigt.
Nej.
Aha.
Och här tror jag, det här finns ju två olika människotyper. De som vill show-offa.
Mm.
Inför andra människor, så här, kolla vad jag lyckades göra.
Mm.
Både i en business och liksom med vad det nu handlar om. Och så finns det de som så här, inför sig själva, och det tror jag är psykopater.
Mm. Som vill bara,
det är liksom den lilla psykopatjärnan, att den så här, haha, jag ska säga, jag vet själv att jag liksom gjorde det. Eller jag vet själv att jag vann över den, eller satte dit den, liksom, låg med dens fru hit och dit. Det är bara så här, någon inre liksom tillfredsställelse som är jävligt osund.
Mm. Jag fattar. Ah, ja, så det där 13 år senare ligget var liksom inte...
Men... Det var också så osexigt när jag började knacka på dörren. Och han trodde att det var någon som typ hade kommit på honom. Hans rädsla som liksom inte går att jämföra, men på något annat sätt än så här... Vad ska jag säga? Någon som har allt men vet att det inte liksom är äkta vunnet. Förstår jag menar? Du vet så här, tänk om mitt korthus faller nu. Mm. Jag som har så här byggt upp hela den här chimären, Instagram-ytan. Vadå? Är det någon som har liksom varit listigare än jag? Det är det vidrigaste som kan hända psykopaten. För de tror ju alltid att de så här outsmartar alla.
Mm.
Att de alltid är ett steg före.
Ja, men det är väl det typ så här, alltså Una Bomban och alla säger som kommer in. Bara så här, gör en högre IQ än dig. Det säger de ju alltid till förhörsledarna. Ja. För att det är så här, deras mentala övertag och liksom vetskapen att de är smarta, det är deras liksom turn-on.
Åh, nu fick jag en turn om. Han var min Una-bombare.
Mm.
Jag var han utredaren. Det var ju typ 13 år han höll på.
Ja, okej. Vi ser ett jävligt oklart mönster här. Men...
Nej, men jag vet. Men jag tycker att det var så superdåligt gjort av mig. Jag ångrade det. Men samtidigt när jag gick hem där i gränderna på natten så kände jag så här...
Kände du inte lite så här seger ändå?
Jag kände så här, nu har jag en gång för alla så här... kastat ner honom med den stenen, och han kommer aldrig komma upp vad det gäller mig, för han vann inte den här kampen. Han trodde att han skulle liksom erövra mig ännu en gång och jag skulle åtrå honom, men åtrån försvann.
Mm.
För han försökte ju året därpå igen.
Mm.
Och då bara tittade jag på honom så här, du vet, men nej, nej, nej. Och det är det som jag tycker är så intressant med de här människorna som, ja, men det tycker jag MeToo är liksom en hel så här, det är det största vittnesmålet kring att man ibland bara behöver säga någonting en gång och sen är allting för alltid förändrat.
Precis.
Mm. Man bara säger till den här gubben, så jag tycker inte det är okej när du säger så, eller till sin chef, så bara, jaha, så står de där med byxorna ner. Och det kan även gälla liksom i ens egna relation så här, men varför har du inte sagt någonting? Jag vet inte.
Mm.
Mm. Har du någon sån i din nuvarande relation? Med han, den där Joel.
Med han, den där Joel.
Någonting som du är så här, ja du vet, där du känt så här, men om det nu ska vara hela vägen, äkta kärlek och vi, då måste jag påpeka den här defekten som han har utan att han tappar byxorna, springer härifrån och känner sig förnedrad.
Men det här är ju liksom problemet med, liksom, jag hör och gillar verkligen hela MeToo-grejen och jag tycker att den är viktig. Men om man ska nå någon psykologiskt, vilket är den generella liksom, kognitiva terapins liksom, grundstenar, då kan man ju aldrig börja med en anklagelse.
Jag vet.
Alltså, så här, jag tror inte på riktigt att om jag lägger fram till chefen och säger så här, även fast det kanske är liksom, top of mind. Du, jag gillar inte när du gör så där. Det kommer inte han ta något bra. Man måste börja säga, hur skulle det kännas för dig ifall? Man måste ju börja på en annan retorisk liksom nivå. Även om impulsen säger så här, du är inte okej, så måste man ju ändå göra det som att så här, utifrån den som har uttrycktes perspektiv. Och liksom skulle jag i situation med Joel så här, dra iväg en så här anklagelseharang eller liksom säga så här, du, jag gillar inte när du gör så där, eller det där funkar inte. Det skulle ju liksom inte vara speciellt gynnsamt för relationen. Och det handlar hela tiden om att vara lite slug på hur man presenterar saker och ting.
Den sluga kvinnans bekännelse.
Ja.
Men du har dragit iväg några sms-haranger.
Det, men tro mig, det har jag gjort. Jag blev så här, jag fick faktiskt ett utbrott här om veckan bara. För då hade jag och barnen varit borta och varit ute och rest hela tiden. Och han har varit så här hemma, haft sin så här första jobbvecka. Och jag vet att han har spelat tv-spel och pillat sig i naveln och kollat på fotbollsmatcher. Och
liksom, nice.
Nice. Och du vet vad, jag har inga problem med att han grabbar loss. Och nej, gör det. Alltså det tycker jag bara så här, gör det när vi är borta. Perfekt, så här, få ut skiten liksom. Om du har i dig ska du ut liksom. Men att då komma hem och mötas av ett så här gapande tomt kylskåp. Där kanske min retoriska förmåga som jag precis pratade om kognitivt inte riktigt liksom gick hela vägen.
Där lirade inte ni.
Där lirade inte vi. Nej. Och då sa jag det på ett ganska oskönt sätt i ett sms.
Mm.
Ska jag läsa upp det sms?
Tjena. Kan vi få lite, kanske bara lite så här banal Lars Ros-piano?
Lars Ros. Vill verkligen inte vara en gnällspik, men ibland är du så otroligt mycket ungkar. Hade inte varit helt orimligt om du köpt mjölk, juice etc. Men du förväntade väl att jag ska hantera sådana grejer. Skulle nämligen vilja veta. Du har varit hemma i 2 dagar själv, men vi bor ihop. Kan vi inte alltid ha som regel att göra sådana enkla tjänster till varandra? Kanske swisha 20 kronor om det potentiellt skaver. Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vilken jävla skatta.
Nej, jag tycker jag är ändå imponerad, för jag vet den där känslan när man kommer hem och är så här helt slut, man har tagit hand om massa barn. Liksom, det har väl varit härligt, men man känner så här, gud vad skönt, nu bara åker vi hem, softar lite, landar, så bara... Du vet, det där gapande tomma kylskåpet, det är nästan ett större hån än att man så här öppnar dörren och någon ligger med någon annan i rummet. Det är så här,
den är ju jävligt.
Ja, kan man jämföra de två känslorna så här... Jag var inte ens värd en jävla ostkant.
Det tycker jag kanske är lite mycket drama queen. Okay. Men däremot blir det ju så här... Men det här är också en sån problematisk obalans tycker jag i alla relationer när det kommer till det här med när en är på resande fot och vad man förväntar sig utav den andra när man kommer hem. Och tydligen så är det här enligt så här manligt, kvinnligt det största problemet.
Jag vet!
Att men... så här, kvinnor inte kommunicerar tydligt nog och män inte är perceptiva tydligt nog. För att tjejer då förväntar sig, i mitt fall då, att kylskåpet skulle vara påfyllt. Under tiden Joel kanske förväntar sig att jag skulle ge den instruktionen. För att han själv skulle ju aldrig liksom tänka ut det. Det är väldigt mycket manligt kvinnligt här, manlig kvinnlig natur. Och det är ju det här som man kan skylla på, men de är bara pojkar. Men nej, det funkar inte.
Jag tror att det där är den liksom största setupen i liksom den mänskliga historien sen Homo sapiens liksom tillblev för 300 000 år sedan. Det här att män inte förstår liksom att kvinnor har behov. Sen så kan vi liksom såklart alltid hamna på olika nivåer. Det finns ju liksom många nivåer även i vår vänskapskrets. Men det här att man kommer hem med barnen och någon annan har legat hemma och bara slappat lite. Att man då inte kan masa sig upp på sin röv och gå de 200 meterna till affären och köpa lite bröd, mjölk och så här. Att man inte förstår det, den tror jag inte på. För då är man ett barn fortfarande.
Och sen tror jag också att det handlar om en oerfarenhet. Sen tror jag också att det finns en viss risk att man inte har tänkt tillräckligt många gånger själv. För det har aldrig kommit hem någon.
Jag fattar det. Och gud, kan vara en förklaring på mitt och Mattes problem också. För han har också liksom levt många år som ungkar. Och ja. Så här, ja men, du vet, när jag flyttade dit, jag bara, oj, kylskåpet från Minsk. Men så tänker jag så här, om inte jag hade haft barnen... Liksom när jag träffade Jaja. Honom utan levt liksom unkisliv, fast kvinnligt unkisliv, då hade jag också haft en chipspåse, en liten smör. Jag kommer aldrig bli personen som står hemma själv och lagar liksom gastronomiska middagar som vissa gör faktiskt.
Ja, absolut.
Men samtidigt så är det lite så här, när åren går, man så här, har varit tillsammans 5,5 år, har en son och 2 söner som är ändå så här 4,5 och snart 2. Och du menar att man fortfarande inte förstår det?
Men jag vet inte vad det är, men liksom just det här, jag tycker män ganska, nu blir det extremt generaliserande, så är det inte alltid, kvinnor är också pissdåliga. Men jag tycker män är väldigt dåliga på att vara förekommande många gånger. Att så här, hej, vill du ha något? Ska vi fixa något? Mår du bra? Hur känns det? Hur mår du? Alltså bara de här frågorna som så här, tjejer på något konstigt sätt alltid ställer. Att se till att så här, gruppen är, alla är okej i gruppen. Den är de mycket mer så här, ute på liksom någon jävla savann och jagar någon djur. Liksom. Mm. Och som kommer hem och förväntar sig om pyssleriet.
Ja.
Men och det, i det här fallet blir det ju alltid problematiskt. För här har jag varit på resande fot med 2 barn. Och känner så här, åh, nu vill jag bli ompysslad. Nu har jag gjort liksom en resa, liksom en odyssé med de här 2 barnen. Och är ganska slutkörd som mamma. Under tiden han har känt sig, gud, jag har längtat efter dig och vill också bli ompysslad och känner mig komma ja, hem till det härliga, varma, mjuka som är du liksom. Och sen så möter han då ett iskallt sms. Så där, det dygnet kan man säga, räknades ju bort.
Ett av de förlorade dygnen. Nej men så här, vad är kärlek liksom? Vad så här, för jag känner ju en tjej som inte vågade visa sig sårbar. Hon vågade inte visa skiten.
Nej, men det är väl det största problemet i alla relationer, att folk inte vågar.
Mm, men hennes man tröttnade på det och lämnade henne och sa så här, jag kan inte älska dig fullt ut om inte du visar något av din skit.
Nej.
Är du med mig? Mm. Och den där balansen tycker jag är svår. För om man visar all skit, då blir det nästan liksom... Om man nu har ganska mycket skit i bagaget som både du och jag har, då kan det bli ganska tungt.
Ja, det där har ju verkligen varit så här en vågskål i mina relationer. I min första långa relation, precis i en nykärt skede där man trodde... Och det kanske är liksom första gången man är kär på riktigt och känner den här innersta liksom, djuphetskänslan. Och också något så här, vad ska jag kalla det för, falsk trygghet på ett sätt.
Falskt hopp.
Nej, men du vet att man säger, jag kan säga allt till den här människan. Mm. Men så är man kanske gränslös själv, så man förstår inte riktigt vad allt... Alltså, vad orsakar allt?
Nej, jag fattar, orsak och verkan kan man säga.
Ja, alltså jag berättade liksom om en jävla massa killar som jag hade legat med för honom. I en nykär fas. Den landade inte väl.
Nej, men alltså, när man är sådär nykär... Och
man var försiktig.
Jag vet, men det där tycker jag är ett fel som jättemånga har gjort. Man vill berätta liksom, om allt man har varit med, om man vill visa sig upp, man vill visa att det spelar ingen roll vem du har varit, eller liksom, vilka du har älskat, eller liksom, vad kanske varit dum mot dig. Jag älskar dig ändå. Och så ser jag, så kommer en dag när man känner så här, nej men, vadå? Det där hade jag aldrig velat höra. För nu börjar det kännas exklusivt. Nu vill jag ha den här människan. Jag älskar allt med den här människan. Och då vet jag allt det andra exklusiva som hen berättade i början. Då börjar det tära och göra ont och förstöra och söndra.
Exakt.
Ja.
Exakt så.
Precis.
Ja. Mm. Nej, så jag tycker inte alls att man ska berätta allt. Man ska berätta och också, man kan ju också pytsa ut om det är någonting som känns så här, det här måste jag få liksom lätta mitt hjärta med. Då kanske man ska kolla av det med en väninna eller vän innan. Och bara så här, kan man berätta det här eller kan man inte? Och så ja, tycker jag liksom alltid det är bra att ha en objektiv person som också är stark, som man vågar lita på, som säger så här, ja eller nej.
Jag vet, men jag tycker ändå att det är svårt att veta så här.
Men vissa saker funkar ju bättre att säga år två, vissa saker funkar bättre att säga år tre, och år tio, ja. Så är ju nästan ingenting farligt.
Nej, jag fattar vad jag menar. Men jag har sett en relation på nära håll där kvinnan har liksom använt mannen som sin så här, vad ska man säga, helare, healer.
Mm.
Att han ska finnas där hela tiden när hon ringer och mår dåligt eller har fallit. Hon är väldigt så här, självständigt liksom, yrke och reser mycket och så där. Är borta och så här, väldigt omtyckt. Och så fort liksom, någonting är ont i henne eller hon känner behov av honom, då hör hon av sig.
Alltså att han är hela tiden hennes lilla mikrovårdare.
Precis, superbra uttryck. Och nu den här sommaren har han sagt nej. Och nu har hon lämnat honom.
Oj.
Ja, sen när han inte ville vara hennes eviga mikrovårdare som man kan ringa till 24/7 och gnälla och så här, tyck synd om mig eller kommer rädda mig eller ta hand om mig eller badda min panna, då var det inte intressant längre.
Fan vad spännande, för jag tänkte verkligen på det där, för det är ett par som jag känner till och liksom en annan situation som inte var egentligen en konkret sjukdom, men det var ett tillstånd, en depression liksom. Det ena paret hade en av parterna cancer och blev friskförklarad och den relationen tog slut. Och det andra paret så var den ena deprimerad. Och när depressionen liksom, man tänker sig yes, victory, nu we made it, då tog den relationen slut. Den deprimerade lämnade då.
Mm-hmm.
Men, och då undrar jag liksom, och i fallet med cancern så var det liksom att han som hade varit frisk och vårdat henne lämnade, för att det liksom, kärleken var död. Han hade kanske sett för mycket. Tillbaka till det, hur mycket ska man visa?
Uh-huh.
Om man är liksom med varandra i så många tillstånd och liksom, det blir ju en extremt nära situation. Men just när man hade sett allt så kanske det inte fanns någonting kvar att tända på.
Nej, jag fattar. Gud vad svårt.
Alltså, det är inte jävla svårt.
Det är alltså inte hens fel.
Det är inte hens fel.
Det är lite som att många snubbar inte vill gå ner längre när de har sett sin kvinna föda.
Det är jättevanligt ju.
Jo, men den känner jag så här, get over it, till 2018. Ja. Så här. Det är inte liksom, det är inte så att bebisen eller liksom det koagulerade blodet ligger kvar där. Den tycker
kolla
jag så här,
inte då.
Nej, men kolla inte och så här, förträng det då.
Ja.
Det är ungefär hur mycket har man sett sin snubbe som har fisit och petat i näsan och suttit och bajsat. Så här, ja. Ja, men du fattar vad jag menar.
Mm.
Det där känner jag ingen sympati för överhuvudtaget. Men varför jag ställer frågan är för att jag läste en artikel igår av Hanna Hellqvist.
Mm.
Hon skriver ju mycket om sin längtan efter barn och liksom sin ofrivilliga ensamhet och sådär. Och då skriver hon om att hon har blivit intervjuad i Coupé om sin ofrivilliga ensamhet.
Mm.
Och sen så är de på hennes landställe, så hennes killkompis där, så säger hon så här, kan inte du hjälpa mig att korreläsa och säga vad du tycker om intervjun?
Mm.
Och då bara skriker han rätt ut så här, men what the fuck, ungefär så här, det här stämmer ju inte, du är ju inte så här ensam. Du har ju massa kompisar, socialiserar och bla bla bla. Och då blir hon så här, men gud, jag kanske har vinklat det för hårt och så här. Men det som är ju att, hon sa det, jag har en väninna som inte har fått barn och hon har valt liksom, hon har valt ensamheten för att hon är yogis och hon vill inte liksom, hon blir livrädd när hon ser det här tvåsamheten när man ska säga checka tacos och alla ska liksom, barn ska in och vuxna och män ska inskränka på ens frihet. Hon har liksom valt ett annat liv.
Okej.
Okay. Men när man gillar det här tvåsamheten, när man vill ha liksom gurktärningar, man vill ha liksom skrikande barn och inte får det, då måste man ju så här fråga sig varför? Varför är det så som, som jag har tänkt på så här, varför är det så att vissa inte blir valda? Kan du förstå mig när? För i mina relationer känner jag så att jag har blivit väldigt mycket vald och kanske inte valt så mycket själv.
Men jag gjorde ju en sån här fatwa mot en gammal killkompis till mig. Alltså det är så hemskt.
Fatwa.
Jag vet inte, fatta, det har ju ingenting med vad jag sa. Det handlar ju mer om att jag hade läst honom för länge sedan. Men då sa jag så här, vet du vad, om inte du liksom skärper till det, då kommer du vara lika patetisk som din så här kollega som du alltid tycker är så superpatetisk och 15 år äldre än dig. Du kommer stå där med seglatröja i skilsmässodiket i rishbaren och bara vänta på att dra hem något hemsläp. Men mer än så kommer du aldrig behöva, för du är så jävla självgod. Och du vet, det tog så illa. Det tog så jävla illa. Det tog kanske 1-2 år att reparera den där skadan. Liksom, jag var ju fruktansvärt elak när jag var 20-någonting. Jag var så här, jag är rak. Så här tycker jag att saker och ting ska vara. Så här tycker jag. Men du vet, så här, liksom inte så här pilade av att det fanns andra känsloregister där.
Det är som nu.
Inte som nu. Men och nu är ju han i den åldern som jag då sa.
Okej, okay, patetisk.
Och står i skilsmässodiket på Rish i seglartröja och väntar liksom.
Du har predestinerat hans liv, älskling.
Men alltså sluta, det är förlåt, inte mitt fel. Förlåt. Det är inte mitt fel. Men det var hårt. Men det var
jävligt hårt. Men vadå, ibland kan jag känna så här, tänk om fler människor hade fått en liten fatva i rätt tid i sitt liv. Vad de hade kunnat så här, rearrange it och ändra lite.
Jag har några så här extremt underbara, ljuvliga väninnor som är långtidssinglar.
Mm.
Men jag tror inte det handlar om längre. Man försöker nog, precis som en deprimerad, hitta en yttre orsak till varför saker och ting är som det är. Men det där tror jag liksom är så här, det där är fåfängans fyrverkeri på något sätt. För det som sker när du är själv väldigt länge, då skapar ju du din egen lilla sfär. Och ju bekvämare du blir i den sfären och ju tajtare blir boxen och det blir mindre och mindre utrymme att flytta in i den där boxen. Det finns nästan ingen dörr ens. Förstår du?
Det har nyligen kommit ut en bok eller en längre essä utav en författare som heter Malin Lindroth. Och hon är 52 år och har liksom, ja, men, varit ensam i över 30 år och undrar liksom, varför funkar det aldrig och varför liksom alla män såna jävla douchebags mot henne? Hon vill inte vara en liksom, nuckan. Om man tar liksom, rent historiskt så har det ju varit så här, jag menar, under många liksom, århundraden så har det ju varit så att det funnits för många kvinnor.
Mm.
Så de har varit tvungna, vad gör vi dem? De är ju skitdyra liksom, att ha hemma. Och vad ska man göra med dem om inte de blir bortgifta? De har så här, tidigare myndigförklarat dem så de har kunnat jobba. Ju. Så har det ju varit historiskt. Liksom. Och så här, enka är ju inte samma som nucka.
Nej.
Nej. Så det är så här, då tänker jag så här, vad är, min moster har ju varit ogift i alla år. Blir hon då automatiskt en nucka eftersom hon har aldrig presenterat en man? Jag vet inte, jag har aldrig pratat med henne om hon har velat ha en man eller inte. Hon har alltid rest ensam och liksom,
det har ju funnits en kvinna där.
Nej, det har inte funnits någonting. En gång en man, men då blev morfar så stressad så att han, då gick han dit, var på någon semesterresa till Italien. Men det jag menar är att Carina Rydberg är ju också en klassisk, den högsta kasten. Den boken går ju ut på att hon, så här, hon älskar män så mycket, men den blir aldrig besvarad.
Mm.
Är det då den här känslan som man kan få själv i vissa relationer, att den andra åtrår en så mycket mer? Och då är det lite som att det är så här, en kackelacka som hela tiden går på ens kropp ungefär. Fast man vet att man älskar den andra, men man vet att den andra åtrår det som man själv tar för givet så jävla mycket, att man blir äcklad.
Jag vet inte, jag tror liksom, jag tror man blir väldigt själv i alla känslor när man är, det här är konkret spekulation eftersom jag aldrig varit själv på det sättet, men jag vet i alla fall under den period när jag faktiskt var singel i typ 3 år med kortare relationer och flingar, då blir man ju väldigt liksom, vad ska jag säga, man får ju ett obalanserat känsloliv. Man är ju väldigt på eller väldigt av. Och man har ju liksom snickrat en verklighet ut eftersom från så här vill jag ha det när jag har en relation.
Ah,
och då ska den personen liksom jacka in i din värld. Och passar då den personen inte in i din värld, då är det väldigt lätt att så här göra sig av med den. Samtidigt kanske du hittar en person som så här, du anser själv då passar in i din värld. Men den personen kanske inte alls lirar med dig. Då förstår du inte alls gränssättningen där. Men jag har ju valt honom. Varför vill han inte ha mig? Jag vet ju att vi är perfekta ihop. Det har ju allt, det står ju skrivet i stjärnorna. Alltså, förstår du? Så att du har liksom ett obalans i ditt känsloliv på något sätt. Så du kan inte, du har ingen att spegla dig i. När man inte har någon att spegla sig i så blir man ju per definition ensam.
Då tänker jag ändå så här, vad är kärlek för mig? Om jag nu vill besvara den frågan. Och då tänkte jag på en grej. Vi hade en skithärlig diskussion en kväll där på landet. Och så hade två av mina kompisar hade varit i Venedig i 3 dagar. Mm. Hade bott på sånt där helt fantastiskt hotell. Och så satt de och visade på telefonen. Kolla vad vackert det var. Och kolla utsikten ut över Venedig och hit och dit. Och så kollar man på den mobilen. Så här, det är jättefint, men man får inte alls den vibben. Men då sa en man i relationen, när jag kom ut och såg den här vin första gången, det gjorde någonting med mig som var liksom helt fantastiskt. Jag bara tänkte så här, wow, det här är mest liksom, det här grep verkligen tag i mig.
Mm.
Och sen så till frukosten dagen efter kom jag också upp och då grep det tag lite mindre. Och sen tredje dagen så grep det inte tag alls.
Mm.
Och då kände jag så här, tyvärr är det ju så som livet är hela tiden. Det är ju därför vi jagar liksom syntetiska liksom, jag menar, ögonblick. Att så här, man vill ha det där ögonblicket igen när allting är bombastiskt och stort.
Mm.
Man önskar så många gånger att liksom, att ens man ska titta så där på en som han gjorde första halvåret, eller att liksom sexet ska vara som man vill hela tiden tillbaka till ursprungskänslan.
Exakt, men ja, man blir ju också hemmablind väldigt fort.
Och jag då, vet.
Det är ju det enda som är liksom också bra med bråk. För plötsligt växer du från din hemmablindhet och så här ser den där personen på andra sidan. Och man bara säger, det är han som jag är så kär i. Och liksom, jag plötsligt är det som att du har svärtat ner personen medvetet för att kunna så här tvaga den ren och se skönheten igen.
Ja, men jag tycker ändå så här, Elizabeth Taylor och
Richard Burton
är så här ett underbart exempel.
Mm.
Ja, det är så här, okej, de var ändå inte liksom purunga. Det var ju inte så här Kurt Cobain och Courtney Love liksom, utan de var ju ändå så här medelålder.
Mm.
Och körde på fram och tillbaka liksom 100 år. De älskade varandra, de slog sig, de låg varandra och hit och dit. Jag tänker att man, det är som du säger, det är nästan den enda gången när man kommer tillbaka till ursprungskänslan, när man har svärtat ner den andra och sen så där, dyker den upp som fågel Fenix och man tittar på den där personen som första gången.
Mm.
Annars skulle man ju inte bråka.
Nej!
Människor som inte bråkar med varandra, de tittar man ju på så här, ja, när dog det här ut, så här, koreanska vinterkriget. Alltså,
jag har lyssnat extremt mycket på så här historiepodden nu i sommar, av Cecilia Dyring. Och den är jättebra. Så jag får så handlöst för avsnittet om Katarina den stora och hennes liksom kärleksrelation med den här Potemkin som pågick i, ja, ända fram till hon dog egentligen. Och hon dog vid 67 års ålder och han var lite yngre, tror jag. Och liksom, de kunde ju inte leva utan varandra, men de kunde inte leva med varandra. Men liksom hade den här ofantliga kärleken. Och liksom så jävla starkt ändå. Och då tänker man att det här var ju så ändå flera hundra år sedan. Att de ändå hade sån här huvud... Alltså de hade så här sansen att förstå att så här, vi kommer bråka ihjäl oss ifall vi lever tillsammans. Men vi är livskamrater. Så vi kommer ha andra älskare och älskarinnor och allt det där. Men du och jag är ändå livskamrater. Och vi kommer alltid liksom hjälpa varandra i makt, krig och fred. Liksom. Och den funktionen hade de för varandra hela livet. Och när han dog... ja, efter en sjukdom på väg till, nu kommer jag inte ihåg, Mesopotamien eller något sånt där. Då, vad heter det, dog hon i princip av hjärtesorg. Hon fick en stroke liksom ungefär 2 veckor senare och dog liksom.
Mm.
Den kontakten, den så här ursprungskärleken är så jävla vacker. Och jag önskar att så här, på ett sätt att så här, tvåsamheten som på många sätt tror jag idag så här, låser människor i mångt och mycket, kunde få ifrågasättas mer. Och liksom den typen av livsval är ju jättevackra. Nu ser inte jag att man så här behöver ha 100 älskare och älskarinnor, men alltså här, även så här, jag älskar dig, men vi kan inte leva tillsammans. Men däremot så vill jag ha dig för resten av mitt liv.
Mm.
Och du mig. Men hur löser vi det då så att det funkar för båda? För idag är det ju liksom tråkigt att det måste vara definitivt slut när det är slut.
Jag vet. Men problematiken kring det där är att hur mycket vi än vill att kärleken ska vara så här bombastisk, man ska mötas och fyllas upp, så är det ändå så när man återkommer till forskning och vad många människor så här åtrår, så är det ju där att man vaknar upp så någon har hängt fram en skjorta eller så här till en, eller så här, glöm inte kortet nu, eller matlådan eller någonting, att det är de här små liksom kärleksömhetsbetygna i vardagen som gör att livet liksom blir så jävla mycket större och vackrare. Liksom.
Oavsett hur världen har sett ut och varit utmålad, om det varit krig, fred, svält, torka, allting, religion, icke-religion, allt, så har det ju alltid funnits kärlek. Det är ju liksom grundkänslan hos oss människor, och det är så jävla vackert. Jag kan bli helt så här maktlös inför den känslan. Men fan vad vi gör det svårt för oss just idag att älska varandra.
Ah, jag håller med.
Alltså, vi är så här kvinnor och vi pratar om frigörelse, men jag tycker också att den här frigörelsen, utan att låta som en så här liksom puritansk kärring, kan vara jävligt kostsam. För den kostar oss våra, alltså så här, jag känner så här, jag har en karriär, jag har liksom förslitningsgrader i kroppen just nu för att jag så här, har tränat så mycket den här sommaren. Jag har två barn, kanske vi ska ha ett till. Alltså, du vet, det är så mycket krav hela tiden som gör att kärleken blir så jävla svår. Mm. Tänk om vi bara kunde fatta att vi kunde älska. Mm. Jag var nere på södra Gotland, nästan nere vid Hoburgen. Där har ju Göran Ringbom, snabbköpskassörsken. Han har ju då byggt någon form av litet mikro-ADHD-tempel, jag kallar det.
Menar du Hamre krog?
Ja, kanske det. Där han har en liten krog, där han sitter och drejer, där det är lite gigs, där han har gjort några skulpturer, han målar tavlor.
Med bilar.
Han har byggt massa skjul. Alltså det är så mycket konstiga grejer som händer där nere. Och mitt i allt det där sitter han och drejer och sjunger snabbköpskassörskan samtidigt. Och då tänkte jag att det behöver finnas ett sånt ställe uppe på norra Gotland. Och vem skulle kunna klä den här Göran Ringbom-rollen bättre än den bästa exilgotlänning som går att få?
Du menar systerstället?
Franchise. Ni kommer få hjälpa till att bygga på en liten attefallare. Ni kommer också få med på ett bröllop om ni har tur. Och det kommer födas massa barn som också ska ammas. Och det kommer byggas någon barnhage. Och det kanske drejas lite. Det kanske kommer också dansas lite afrikansk dans när andan faller på och så vidare.
Jag fattar. Problemet är att nu med mitt nya spår, som är då att jag säger,
just nu har, nytt, allt är nytt.
Har jag inte en pryl hemma nu i stort sett.
Det är just det.
Och jag ska måla hela lägenheten grå.
Ja, vilken tur att du hade det.
Jag har tagit ner alla tavlor igår.
Ja.
Det ska bara vara så här, ett tempel av stillhet och asketisk inredning.
Ja, men ta inte med Gotland in i lägenheten nu, för den, Gotland är Gotland.
Ja, men Gotland är Gotland, men där kan det vara som det. Så att jag ska nog ha en workshop med Köris.
Bra.
Du vet att Köris och jag gjorde ett program som heter Det stora matslaget, där jag bjöd in honom som min co-driver.
Och Köris är då din pappa?
Nej, Köris är ju Göran Ringbom.
Ja, förlåt.
Först ska jag bara berätta då vad jag tycker att kärlek är. Eller hur jag ser, hur jag skulle vilja, vad min bild av kärlek är. Ja, lite ADHD-sippring där. Det finns en dal som gränsar till Rute och till Valleviken. Det ligger en väg som heter Fordumeträsk, som är den vackraste vägen jag vet. Det ligger en gammal skola inledningsvis, och så åker man längs med, så är det bara vatten och gamla små hus och ett litet gammalt slott, och vegetationen är liksom helt galen. Det är bara som en liten paradisisk väg. När man liksom åker ifrån Valleviken upp för backen och in på Fordume, så ser man ju också stenbrottet med liksom det turkosa vattnet, som en liten så här kuliss som inleder den här liksom Fordume-träskvägen. När man åker bort och hamnar vid skolan några kilometer senare, då svänger man ner i dalen. Och så tänker jag så här, ja men ibland så ska man ju snabbt ner till bageriet eller in till Visby eller liksom någon annanstans, och man noterar den här dalen, den är vacker och solen ligger på och det är massa får och så här. Ja, men ja, det är en vacker dal, det är en vacker kuliss som så jävla många ställen på Gotland som man liksom till slut nästan inte ser hur vackert det är. Men sen så här, vissa dagar när man åker där och så håller liksom solen på att dala, så går de där fåren och så blir liksom den här hisnande känslan att man åker ner den där dalen. Då känner jag liksom gång på gång det som jag kände första gången när jag åkte, när jag kände så här, men gud, här vill jag bo, här måste jag ha ett hus, här måste jag dö, här måste jag leva. Som jag i och för sig känner ganska många gånger. Men just den där känslan som är så här, bara gudomlig, det går liksom inte att säga någonting annat. Och så kan man ju också vara med sin man. Och det är ju så man tänker så här, efter den där svärtan och skiten, när man är liksom på varandra, så ibland så tittar man på varandra typ i ögonen eller så här över bordet, så tänker jag, men gud, jag älskar den här mannen. Jag älskar honom mer än något annat. Jag kan inte leva utan honom. Och då tänker jag liksom, i somras då, när jag pratade med Urban och Frida, när han sa så att han kommit in och sett den där kulissen i Venedig, kände så här, men gud, det är det som är så jävla jobbigt, att man inte känner så där tillräckligt många gånger. Man ser någonting och sen blir det en vana. Det är som när man har blivit kär i ett ställe tillsammans med någon, och så två år senare tänker man så här, gud, vi måste återse det stället där vi var kära de första veckorna, de där klipporna i Frankrike. Och så kommer man dit, så känns det så här, ingenting.
Det är inramningen bara är annorlunda.
Den är bara platt. Mm. Det är bara ett vackert ställe, men det är inte så här det vackraste stället man någonsin har varit. Man kan inte förstå hur liksom ett sånt här ställe kan finnas. Liksom, hur är det ens möjligt att naturen har skapat ett sånt här jävla ställe? Så kommer man tillbaka 2 år senare så tänker man så här, det här var ett fint ställe. Precis som man kan åka förbi Globen och bara, nej men den är ändå cool fortfarande. Det är en stor golfboll. Men just när jag åkte ner i den där dalen, du vet, jag blev väldigt så här tårögd och liksom fylld av en så här gudomlig känsla. Så här, men gud, det spelar ingen roll hur många gånger jag åker ner i den här dalen. Det är ändå så här, det vackraste jag någonsin har sett. Och så tänker jag att den bästa av kärleken är att man bara så här, kan åka ner i den där dalen som är typ då min man. Att jag så här, ibland så tycker jag inte så här, de där liksom fåren, de bräker, luktar illa. Och det, liksom, det är väl inget speciellt, det där huset som står är inte särskilt fint. Men så här, var tionde gång så är det liksom någon gudomlig kärlekskänsla. Då är det ändå jävligt mycket värt det, och då måste man också våga vänta in det.
Mm. Fint.
Tack älskling.
Och nu med det avslutar vi med snabbkör.
Tack för att du förstörde min gudomliga inramning. Okej. Okay. Snabbköpskassörskan.
Ja, det var inte meningen att du skulle Det var inte meningen att du skulle sjunga det efter den här.
Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.